Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Därför att han ville gå till historien som den största brottslingen genom tiden. Han ville gå till kriminalhistorien för århundraden framåt. Och det gör man inte om inte hela Sverige får veta att han ligger bakom.
Jämfört med de här motivstyrda andra teorierna som finns som nästan alltid handlar om att någon har ett motiv till det. Så är det här i många avseenden ganska rimligt. Jag kan inte utesluta det i alla fall.
Om du döms till livstid för det här, då ska jag ta över och ta hem.
Och sen slogs jag av att det var otroligt mycket våld.
Vi fick ju en bild av en människa som förvandlades till en fullblodig rättshaverist.
Nu är man ju ändå van som polis, men det är ju långt ifrån alltid att man blir hotad på det där sättet.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet.
Bombmannen del 2. Teorin alla glömt.
I förra avsnittet av min podd berättade jag om bombmannen Lars Tingström, han som blev utsatt för ett rättsövergrepp av en åklagare, han som jagades av kronofogden, han som hade skatteproblem. Och plötsligt exploderar åklagarens villa, plötsligt sprängs en bomb på Skatteverket och plötsligt hittas en sprängladdning hos kronofogden, allt inom ett par månader. Det började med att Tingström åtalades för att ha skickat en brevbomb till en person som han ansåg hade lurat honom på pengar. Det här var 1979 och Tingström dömdes till 4 års fängelse. Vad han inte visste var att under rättegången mot honom hade åklagaren Sigurd Denker en sexuell affär med Tingströms sambo som vi kallar Agneta.
Åklagaren hoppar alltså i säng med en åtalades klient som sitter häktad. Och redan det är ju naturligtvis helt fel. Så får ju inte en åklagare göra. Men inte nog med det. Han åberopar dessutom förhör med Agneta, Lars sambo, till styrkande av att Lars skulle ha erkänt brevbomben för henne. Så rättegången kulminerar alltså med att åklagaren förhör sin egen älskarinna, den åtalade sambo, till styrkande av att Tingström har erkänt att han har skickat bomben.
Den vi hör är advokaten Per E. Samuelsson som tillsammans med sin fru Lena Ebervall skrivit en bok om Lars Tingström, bombmannens testamente. Det Tingström utsattes för var naturligtvis ett extremt allvarligt rättsövergrepp. Men det visste han ingenting om när han började avtjäna sitt straff på Kumlabunken. Och där, på anstalten, lärde han känna en person som blev hans bästa kompis. Nämligen Christer Pettersson, mannen som senare kom att både dömas och frias för mordet på statsminister Olof Palme. På anstalten utvecklade Tingström och Pettersson en nära vänskap som bottnade i deras gemensamma gudstro. Båda var nämligen djupt troende.
De var alltså båda två paradoxalt nog djupt religiösa. Och det kan man inte tro om Christer Pettersson, men han var mycket bibelsprängd och en ganska intelligent person. Och de hade snarlik bakgrund, övre medelklass, välutbildade, fin familj. Och de fann varandra i tiden på Kumlabunken och blev nära vänner.
I september 1981 har Tingström avtjänat sitt straff och han släpps ut ur fängelset. Det blir en bekymmersam tillvaro han möter. Han har skulder till Skatteverket, kronofogden är ute efter honom och som det slutgiltiga knivhugget, Det är nu han får reda på affären mellan hans sambo och åklagare Denker. Det går några månader, sen kommer explosionerna. Den mot Denkers villa, den mot skatteskrapan och så sprängladdningen på kronofogden som upptäcktes innan den small och istället detonerades av polisen. Det blir rättegång igen. Först i tingsrätten där Tingström får livstid. Sen i hovrätten och då har Tingström bytt advokat till den berömde Pelle Svensson. Och det är när Pelle Svensson ska hämta domen från hovrätten som nästa kapitel i den här historien börjar. Den om mordet på Olof Palme. Pelle Svensson är numera avliden, men hans historia är välkänd och Per E. Samuelsson har pratat mycket med Svensson om det här fallet.
20 december 1985 skulle domen falla klockan 2 på eftermiddagen. Då hade Pelle åkt ner från Sundsvall till hovrätten för att själv hämta domen. Han hämtade den och konstaterar att Tingström då, han frikändes visserligen från skatteskrapan men dömdes för de andra två till livstidsfängelse. Då hör han en röst bakom ryggen, säger Pelle. Blev det livstid? Så vänder han sig om. Där står Christer Pettersson.
Där, i tingssalen bakom Pelle Svensson, står alltså Christer Pettersson, Tingströms bästa kompis. Och han verkar väldigt intresserad av vilken dom det blev och konstaterar att Tingström fick livstid. I sitt arbete med boken träffade Per E. Samuelsson och Lena Ebervall Pelle Svensson för att bland annat prata om Palmemordet. Pelle Svensson berättade att mötet med Christer Pettersson i hovrätten var märkligt, men ingenting han funderade vidare på. Men sen, efter mordet på statsministern, ja då plötsligt hände det saker.
Pelle Svensson berättade för oss, och det framgår av papperna i hans akt, att dagen efter det att Palme mördades, den 1 mars 1986, så besökte Pelle Svensson Tingström ute på Österåker där han då satt häktad i väntan på att Högsta domstolen skulle ta ställning till om de skulle pröva hans fall. Och då började det, sa Pelle Svensson, en massa antydningar från Tingströms sida. Palme hade levt idag om inte Denker hade varit en horbock eller något sånt där. Sådana saker kastade han ur sig. Och Pelle brydde sig inte så mycket om det där. Som advokat får man höra så mycket dumheter från konstiga klienter. Men han fortsatte då under årens lopp att komma med den här typen av antydningar. Att på något sätt hade Denkers rättsövergrepp mot honom med mordet på Olof Palme att göra. Och till slut förstod ju Pelle Svensson hur det hade hängt ihop då. Nämligen att Christer Pettersson precis innan Tingström greps lovade att ta över hämnden om Tingström liksom på grund av fängelsestraffet inte själv kunde göra det.
Ja, enligt Pelle Svensson skulle mordet på Olof Palme alltså vara en hämnd för rättsövergreppet Tingström utsatts för. Och eftersom Tingström satt inne åtog sig Christer Pettersson att utföra hämnden.
Christer Pettersson har före jul 1983 lovat Tingström att om du döms till livstid för det här, för du har gudomlig rätt att hämnas. Även om du är skyldig på ett jordiskt plan så kommer Gud i himlen att förlåta dig. Ungefär så snackar de. Då ska jag ta över och ta hämnd, lovade Christer Pettersson.
Det här var naturligtvis sensationella uppgifter. Lösningen på Palmemordet, vilken totalt överrumplande historia. Och Pelle Svensson försökte övertala Tingström att vittna, att gå ut med historien. Vilket Tingström till slut skulle gått med på.
Jag minns inte vilket år det var, men jag tror det var 1989, så hade Pelle övertalat Tingström om att berätta om det här för polisen inför hovrättsförhandlingen mot Christer Pettersson.
Men det blev inte så. Det kom aldrig någon officiell berättelse. Det blev inget vittnesmål.
Där kom en artikel i Svenska Dagbladet. De skrev att Tingström ska berätta om Petterssons motiv. Och det spred sig till kåken. Så på Norrköpingsfängelset där han satt då pekades han ut som golbög. Och var fritt fram och mörda honom.
Så golaren backade.
Och då kallades till ett förhör. Så poliserna kom, Pelle Svensson kom. Och då hade Tingström blivit så himla hotad och rädd så han vågade inte säga något.
Och Christer Pettersson, som dömdes för mordet på Palme i tingsrätten, friades i hovrätten. Och där tog också förstås vänskapen mellan Tingström och Pettersson slut. Två frågor uppstår här förstås. Den första och den viktigaste, är det här sant? Och den andra, om det nu är sant, varför ville Tingström berätta om det? Vi återkommer till första frågan senare. Men den andra då, varför ville Tingström avslöja Pettersson? De var ju kompisar. Så här förklarar Per E. Samuelsson.
Därför att han ville gå till historien som den största brottslingen genom tiden. Han ville gå till kriminalhistorien för århundraden framåt. Och det gör man inte om inte hela Sverige får veta att han ligger bakom.
Och Tingström gavs inte. Han vågade inte berätta i förhöret, men han hittade ett annat sätt att få ut historien. Historien som i hans värld skulle leva för evigt.
Men efter det förhöret så skrev han det här berömda fribrevet. Och det är det som Pelle Svensson bygger sin bok på. Att jag får berätta hela historien, men inte förrän 10 år efter det att Pettersson har friats.
Så 1998, 5 år efter att Lars Tingström dog i cancer, ger Pelle Svensson ut en bok, Sanningen om mordet på Olof Palme. En bok som bygger på det så kallade fribrevet där Tingström själv skrivit ner hela händelseförloppet. Det blev naturligtvis en massa rabalder. Det fanns de som menade att Svensson hittat på alltihopa. Men en analys av det så kallade fribrevet visade att det var faktiskt Lars Tingström som skrivit det. Så långt stämde det. Och nu kommer vi förmodligen inte längre. Nu är alla döda. Tingström, Pettersson, Pelle Svensson. Så svaret på den viktigaste frågan, nämligen är den här historien sann? Det svaret kommer vi aldrig att få. Mördade Christer Pettersson Olof Palme som hämnd för rättsövergreppet mot Tingström? Det vet vi inte. Men det finns en annan fråga. Det finns en annan vinkel. Det finns någonting som vi faktiskt kan få svar på. Finns det någonting som gör att historien faller ihop? Eller skulle Christer Pettersson kunnat ha utfört mordet? Hade han, som det heter i deckarsammanhang, motiv, möjlighet och medel? Och den frågan, den kan vi besvara. Och svaret blir ja. Motivet, ja, det har vi gått igenom. Möjlighet då? Ja, vi vet ju att han var inne i Stockholm när mordet skedde. Han har inget alibi. Själv hävdar han att han kom hem till Sollentuna alldeles för tidigt för att ha hunnit genomföra gärningen. En kompis till honom vittnade dessutom att Pettersson kom hem tidigt. Men jag har faktiskt träffat den här kompisen. Jag intervjuade honom när han satt gömd i en stuga i skogen upp på Tierp någon gång i början på 90-talet. Och där och då berättade han för mig att Pettersson kom hem mycket senare än han sagt och att Pettersson försökte få kompisen att vittna falskt. Så något alibi finns inte. Pettersson hade alltså möjligheten att utföra mordet. Inget talar emot det. Då kommer vi till nästa punkt, medel. Det vill säga ett vapen, hade han tillgång till vapen? Och det är ju här som Pettersson-teorin haltar lite grann. Det finns inga direkta kopplingar mellan honom och ett eventuellt vapen. Även om han var på plats, även om han hade motiv, så behövde han ju ett vapen. Och själv ägde han inget. Men, visade sig, det finns en teori om hur Christer Pettersson skulle kunna få tag i ett vapen snabbt. En teori som jag aldrig hört förrän för ett par dagar sedan. Teorin om den så kallade silverkillern. Ett silverfärgat vapen. En som väl känner till den här historien är advokat Johan Eriksson. Han var nämligen själv inblandad. Hans berättelse är bitvis lite vag eftersom han som advokat inte kan avslöja alla detaljer om vem som ligger bakom redogörelsen, om hur han själv kom in i bilden eller andra specifika detaljer. Men hans historia ger Christer Pettersson ett medel, det sista M-et. Så exakt hur det börjar får vi inte veta, men en person börjar plötsligt berätta. Så här säger Johan Eriksson.
Det är faktiskt så här att jag kan liksom inte riktigt beskriva det i tid, men en person bestämmer sig då för att berätta att han har gömt ett vapen, helt enkelt. Och han tror att det är Palmevapnet.
Det är alltså en berättelse om ett vapen, en silverfärgad Smith & Wesson, en sån revolver som användes i mordet på Olof Palme.
Alltså det han berättar är att han kort efter mordet på statsministern kommer över ett vapen i utbyte mot narkotika som han då inte då förstår att det skulle kunna ha någon anknytning till Palmemordet förstås, men att när allt det brakar loss så inser han ju att det här kan jag inte ha, det här vapnet kan definitivt ha någonting med det att göra, så han gömmer det på en plats och där kommer det att ligga under många, många år.
En person får alltså i samband med en knarkaffär ett vapen, en revolver av märket Smith & Wesson. Och personen börjar misstänka att vapnet kan ha med Palmemordet att göra. Att det finns en koppling till Christer Pettersson. Så här säger Johan Eriksson.
Därför att vapnet är knuten till spelklubben Oxen. Som ju blev ganska offentligt att det här spelklubben Oxen var central i utredningen kring Olof Palme. Eller blev i alla fall central i ett senare skede. Och dessutom kände han ju de personer som frekventerade den platsen. Mm. Så att han visste inte när han fick det, men han la ihop ett plus ett. Så insåg han att det här vapnet kunde vara intressant. Dessutom finns det en berättelse som säger att det här mordvapnet, en Smith & Wesson, skulle ha kallats för silverkillen. Och det berodde på att det var en silverfärgad Smith & Wesson. Så att han gömmer det här. Tänker att han aldrig vågar avslöja det.
Men hur kan han koppla det till Christer Pettersson?
Ja, för Christer Pettersson var en gäst på spelklubben Oxen. Så långt kunde han veta. Jag skulle kunna berätta mer, men min tystnadsplikt förhindrar mig att göra det. Så att han kan koppla allt detta samman. Bestämmer sig för att gömma vapnet. Vill ju inte bli befattad med vapnet.
Och där ligger det gömt vapnet på en vind någonstans i ganska många år. Men sen ändrar sig den aktuella personen. I slutet av 90-talet bestämmer han sig för att berätta om vapnet för polisen. Och möts med misstro.
Ingen tror ju på honom riktigt. Men man tänker ändå, okej, låt testa den här killens uppgifter då. Man bestämmer sig att åka till en plats i Stockholm. Jag har lovat att inte berätta var. Man genomför en husrannsakan där, eller man skickar in honom helt enkelt på den här vinden som det är. Och efter någon tid så, mycket riktigt, så pekar han på en gammal konsumkasse och i den konsumkassen ligger en kartong och i den kartongen ligger en silverfärgad Smith & Wesson som då dels förstås gör att hans historia blir trovärdig.
I den här tiden hade polisen provskjutit alla kända Smith & Wesson i Sverige. Men det här vapnet var ju okänt. Det skickades till Wiesbaden i Tyskland för analys. Och stämningen i utredningsgruppen, Palmegruppen, var naturligtvis spänd. Var det här vapnet man letat efter i så många år? Det tog ganska lång tid innan svaret kom.
Och det väntades långt om länge då på om man skulle få något, någon träff på det här. Det beskedet som kom var att man bara skulle säga att det var det eller utesluta vapnet.
Ja, beskedet blev ett antiklimax. Det gick inte att bestämma om den här revolven var mordvapnet. Men det fanns heller ingenting som talade emot att det var det vapen som användes. Det kunde inte uteslutas, det kunde inte fastställas. Så här berättar Johan Eriksson.
Därför att det gick inte liksom att provskjutningen av det vapnet jämfört med de kulor som den fragment egentligen som man hittat på platsen. Det gick inte att göra en tillräcklig jämförelse.
Så frågan kvarstår, hade Christer Pettersson medlet, alltså ett vapen? Svaret är ja, kanske. Motiv, möjlighet och så nu eventuellt medel. Och nästa fråga blir självklart. Mördade Christer Pettersson Olof Palme som hämnd för det som hände bombmannen Lars Tingström? Så här svarar Per E. Samuelsson.
Det är den klart mest sannolika teorin om Palmemordet som har kommit fram. Att Christer Pettersson gjorde det här för Tingströms skull. Han skulle den här kvällen egentligen bara köpa amfetamin av Sigge Cedergren. Stod och väntade utanför hans lägenhet. Det ligger vid biografen Grand. Det var en kall kväll. Han går ut och in ur biovestibulen. Palme kommer. Och då han råkar få syn på Palme. Och då får han det här infallet. Nu ska jag göra det. Och två timmar senare har han skaffat ett vapen. Och skjuter.
Advokat Johan Eriksson är möjligen inte lika övertygad om teorin.
Ja, alltså jag har ju hört den där berättelsen. Den är ju liksom, den har ju stöd för sig jämfört med de här motivstyrda andra teorierna som finns som nästan alltid handlar om att någon har ett motiv till det. Så den här i många avseenden ganska rimlig. Dessutom finns det ju åtminstone en person som har pekat ut Christer Pettersson på platsen. Så att jämfört med många andra teorier och jämfört med det som jag fick lära mig om det här vapnet och den berättelsen så ja, jag kan inte utesluta det i alla fall.
Personligen kan jag tycka att teorin haltar lite grann just när det gäller medlet, det vill säga vapnet. Men det finns flera historier om hur Christer Pettersson skulle kunna komma över ett vapen, absolut. Men det finns två saker som stärker teorin om att Christer Pettersson skulle vara mördaren. Jag intervjuade en kompis till honom, en kompis som sov över hos honom på mordnatten. En kompis som för mig berättade att Pettersson kommit hem mycket senare än han sagt i förhören. Att han tog ett senare tåg än det han angett. Ett tåg som gav honom tiden att mörda. Och Pettersson försökte få kompisen att ändra sin berättelse. Att medge att det var det sena tåget som gällde. Och kompisen vek sig, ändrade historien. Men till mig sa han att han visste att Pettersson kom hem senare än han sagt. Och så den andra detaljen, en detalj ingen längre pratar om. Lisbeth Palme, den enda som faktiskt såg mördaren, har pekat ut Christer Pettersson. Först gav hon ett signalement som var väldigt likt honom. Och sen, senare, i en konfrontation pekar hon ut honom. En konfrontation som underkändes av formella skäl. Men faktum kvarstår, hon pekade ut honom. Motiv, möjlighet, medel. tre punkter som absolut är starkare när det gäller Christer Pettersson än till exempel Skandiamannen. Den saken är helt klar. Jag säger inte att jag tror att Christer Pettersson mördade Olof Palme. Men faktum är att inget konkret talar emot det. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power Media.